tänk.
Det är liksom en inställning till honom som påverkar vår livshållning. Vi lyfter vår blick och vi håller den fäst. Det är inte en engångsliten grej, utan det är ett förhållningssätt till oss själv, till honom och till hela livet. Amen. Sätt dig ner, varsågoda. Vi är inne i djupropet till djuptiden. Vi har en serie som heter så. Och vi kommer fortsätta den en bit in i februari, för vi tycker den är bra. För det här är inte, vi är inte intresserade bara av att ha ett tema och så byter vi tema och så hittar vi på något nytt. Men om vi upplever att det här är något vi behöver, så vill vi stanna där en stund. Så ni kommer få höra bra predikningar framöver och vi vill ha mer av Gud. Och ett intressant tema idag också. Djup ropa till djup, men vi fortsätter. Det handlar om hunger. Och att hungra efter mer. Men jag tänker, innan jag går in i det, så vill jag förklara för er. Ni har hört att jag heter Benjamin, men jag heter Benjamin som sagt. Och jag tycker om Vasas isar. De är härliga. Så länge de håller. Och så länge de inte är slaskiga eller snöiga. För jag tycker om blanka, hårda, fina isar. Jag tycker om, och så tänkte jag på det, jag tycker om ytan av havet. Liksom, tycker man om långfärdskrinning, så då har man ingen nytta av vad som finns på botten, utan man vill ju ha blank härlig yta. Och så slog det mig, för att min historia, jag ska inte gå in på mina alla, det finns inte massor, men jag hade ett litet barndomstrauma för när jag gick i dagis, och det var en grej i vattnet på en sån här simskola som gjorde mig lite kärrad. Jag blev rädd för vattnet. Det är kanske inte så ovanligt, men det var när jag var under vattnet så jag blev rädd. Det hände en grej som gjorde att jag blev rädd. Och egentligen sen dess har jag har inte varit en sån som liksom älskar att vara i vattnet. Jag kan göra det, jag har snorklat någon gång, jag har simmat ibland. Jag har till och med vinterbadat ibland. Det finns ju en galen grej här nere i Vasa, utan bastu och ingenting till och med. Det är budgetversionen. men den är bra. Joel har fått dit mig någon gång. Kanske någon annan kompis kan försöka. Men då går jag bara snabbt ner och så ropar jag lite för att det är svinkallt. Och så kommer jag upp och så tänkte jag på det här. Jag tycker om vatten absolut, men jag tycker mest om ytan. Och så tänker jag på den här serien, Djup ropa till djup, och det vi pratar om. Det utgår från psalm 42. Du kan läsa det själv. Men att djup är oss och djup är Gud. Och vi behöver något mer. Gud vill längta efter mer. Och själens liksom törst efter Gud. Och jag tänker, det är ju djupet. Och samtidigt, det är nästan paradoxalt, men alla bilder vi har på så här vatten och fina hav, och det är ju bara ut om man ser överallt. Men vi pratar om djup. Och hur beskriver vi det? Jo, med vattenyta. Så det är ju nästan, det är intressant, och det betyder inte att vi är ytliga, men det är så lätt att tänka på det där som syns, då det finns så mycket mer. Absolut, en vacker dag ska jag bearbeta mina dagistrauman, så jag kan befinna mig under vattnet lite längre. Men vi behöver sträcka oss efter lite mer. Och jag tänker, det var så fint förra veckan när barnen, samtidigt som vi hade gudstjänst här, så hade ju de, hoppas ni har sett dem, de hade gjort såna fina lappar där jag klistrar upp på olika håll här ute i aulan. Har någon sett dem? Ja. Har någon blivit glad och välsignad av dem? Här står, kom ihåg att Gud är med dig livet ut och ett hjärta. Och här står, Gud älskar dig. När har du sagt till någon eller till dig själv, Gud älskar dig? Jag sa det en gång till en kompis som trodde att alla avskydde henne och att alla kristna var emot henne. Hon har aldrig hört att Gud älskar henne, men hade hört lite ett och annat från andra kristna. Och jag tänker så här, det här kommer från någon slags berört hjärta eller en enkel sanning om vem Gud faktiskt är. Och jag tror det handlar om på något sätt att den här personen som de här barnen också har, det enkla de har förstått. Tänk om vi skulle få tag på lite mer djup och värme, eller lite iver eller passion i tron. Där det liksom spelar en roll. Det här är liksom inga små ord. Gud älskar dig. Det är en djup sanning och det gäller varenda människa. Och det kan förvandla liv. Och ändå säger vi det knappt. Vi krånglar till det. Och det står på ett ställe i Gamla Testamentet i Haggai att Herren väckte en iver. Och ibland försöker vi, särskilt i sådana frikyrkliga sammanhang, där du nu har hamnat, mitt du var här förr. Det här är Pingstkyrkan, en frikyrka. Och vi är lite, ibland är vi lite galna, ibland är vi lite ostrukturerade. Men vi hoppas att vi åtminstone har en iver och en passion som är äkta. Och det var en pastors vän till mig som sa så här, att passionen hör inte bara till den unga generationen, men att ha unga personer i sin närhet gör att passionen hålls vid liv. Så jag tänker, vi behöver ha barnen nära oss. Vi behöver ha ungdomarna nära oss. Vi behöver ha unga vuxna. Vi körde igång unga vuxna gudstjänster här i veckan och jag kikade in och det var fantastiskt. Någonting nytt tar plats. Och det finns en iver och en hunger efter något. Vi ska inte sitta och bedöma det och fundera på att är det där Gud eller inte, utan låt den ivern smitta av sig lite. Skriv en sån här lapp till någon. Gärna med, ja men oavsett din handstil, det här är hur vackert som helst. Världens bästa handstil dessutom. Men det är från ett barn. Tänk om vi skulle ha lite mer den inställningen. Att upptäcka något mer och att sträcka sig efter något mer. Och det är liksom tema för den här dagen. Vi kan ta dagens rubrik som är, om jag får upp den så minns jag vad jag... Oj, den var liten. Djup ropa till djup. Väck hungern igen. Det kanske har funnits hunger. Det kanske har funnits en längtan. Det kanske har funnits en passion. Men den kanske inte längre är där. Så väck den igen. Vi kan ta det som en bön eller vi kan ta det som en utmaning. Men det här vill jag prata om idag. Väck hungern igen. Och den här perioden, så för mig i alla fall, så väcker det frågor. Att vad finns det egentligen för djup i mitt eget liv? Vad är djupet i mig? Vi håller på med så mycket som kan bedömas utifrån, som syns på utsidan. Vi kanske satsar mest på det som syns för att det är det vi får belöning för. Vad vet jag. Men vad säger vi liksom till oss själv? Hur riktar vi vårt inre? Vilken hunger finns där? Eller finns det alls någon hunger efter Gud? Kanske den fanns, men den finns inte längre. Kanske vi har tappat bort en dimension av det här djupet som vi talar om. Hungern. För där det finns hunger, där finns det ju en längtan. Och där det finns en längtan så finns det ju någon slags vilja att inte nöja sig med som det är. Och ibland tror jag vi är lite för nöjda. Vi har det lite för bra, tror vi. Så vi behöver tillåta hungern. Jag tror det är dags för något mer och något djupare. Och det där djupare och något mer, det är något som är äkta, tror jag, hos Gud. Djup i honom och djup i mig. Det är inte något djupt och flummigt eller oklart, utan det är en djupare sanning om vem jag är, vem han är och vad jag är här för. Och då tänker jag också, motsatsen till hunger kan ju vara, jag kanske mättnad, men jag tänker inte nu på mättnad, utan jag tänker på att är man hungrig och strävar eller blir man apatisk? Där man nästan har gett upp. Där man nästan slutat känna någonting överhuvudtaget. Om man kollar kort definition på apati så är det ju att en likgiltighet eller en känslolöshet. Engelskan använder ordet som lack of feeling, emotion, interest or concern about something. Alltså man bara tappar intresse, man tappar sugen, man tappar drivet. Det liksom är inte, saker är inte längre intressant. Och jag har varit i sådana perioder i min tro och i mitt liv, absolut. Och jag tror vi behöver se liksom lite ärligt på att vad är djupet av mig? Är det en djup längtan efter något mer, en hunger? Eller är det en känsla som kan beskrivas som apati? Det är ett ganska negativt ord, men jag tror man kan känna igen sig i det. Där det saker bara tappar sin betydelse. Man kanske känner sig varken glad eller ledsen, eller man känner att det här spelar ju ingen roll. Och tror Gud vill liksom väcka upp en hunger igen. Och så här säger Jesus i Matteus 5:6 att saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Så att längta och törsta och hungra, det är något han vill belöna. De ska bli mättade. Och är det möjligt att få den lite större än den texten? Den är ganska liten. Ni kanske, ni får ha någon bibel med, så får man slå upp det här. Jag kan säga vad det står. Där är Matteus evangeliet 5 och vers 6. Om hunger och törst. Och skillnaden på att du var hungrig eller att bara gå runt och vara snål och lite sugen. Vad gör vi när vi är snåla på något eller sugna på något? Vi kanske går och småäter, vi kanske mättar hungern med något sött istället som skjuter upp hungern. Och jag och Olivia har alltid en, det är alltid en lite rolig twist det här, för att i Sverige när man pratar om att man är snål så är man ju kanske inte sugen, utan då är man ju gnido, håller tillbaka. Så det är första gången jag sa att jag var snål på något så här, så vad menar han? Men jag menar ju liksom att jag var sugen. Men vi kan också vara snåla. Vi kan snåla med vår hunger på det sättet att i vårt andliga liv, i vår tro, så får vi liksom små, små doser som vi tänker att det här är nog bra för oss. Men vi skjuter egentligen upp den här djupa hungern efter Gud på riktigt i våra liv. Jag vet inte vad det kan vara, men är det ett, ja, men jag tänker att jag ersätter liksom en äkta djup relation med Gud med att jag går på möten någon gång, eller jag lyssnar på lite lovsång, eller jag tänker att jag i alla fall är kristen. Alltså man på något sätt skjuter upp den här genuina hungern och kanske dämpar det med någon slags, jag vet inte vad det finns för några andliga sötsaker, men som egentligen inte ger det här riktiga mättnaden. Förstår ni vad jag menar? Fast det här är lite, jag hittar på det här nu vart efter. Jag försöker beskriva snål, mätt och hungrig och sugen och så vidare. Att vara sugen är bra, men då måste vi också se till att vi får det vi behöver. Och det finns ganska mycket av det här. Men det är inte alltid hit vi går. Och jag tror att vi ofta snålar med vår aptit och att vi vänjer oss vid att inte få allt det som Gud har skapat oss för att leva i och leva av. Alltså vi tar inte vår aptit på allvar. Vår hunger och vårt djup, vi tar inte oss själv på allvar. Så vi ser till istället att dämpa den här hungern med kanske, och jag tycker man ser ganska mycket i vår omvärld, att folk har en andlig hunger och dämpar den med några andliga små sötsaker som inte ens är Gud. Alla möjliga omvägar som på något sätt ger en känsla av att ja, men jag, det liksom stillar det här sötsug efter något andligt. Nej, men Gud vill så mycket djupare. Det tror jag, och det är utifrån vad jag har läst och vad Jesus säger, att de som hungrar och törstar ska bli mättade. Då är frågan, skjuter vi upp vår hunger efter mer av Gud i våra liv? Eller kan vi vara lite ärliga och säga, vet du vad? Jag tror inte jag ätit det som Gud vill ge mig på jättelänge. Och jag är vrålhungrig. Men problemet med hunger är ju att om man skjuter upp den, så tappar man nästan hungern till sist. Man tappar ju aptiten till slut. Har ni varit med om det? Om man inte har någon att äta tillsammans med, eller om man har varit sjuk och inte ätit på ordentligt på ett bra tag, man tappar hungern till sist. Och därför, jag kommer emot slutet, men församlingen och gemenskapen och andra troende, vi måste utmanas av barnens iver och passion och genuina tro på Gud. Och så här säger, står det i Hesekiel 36, vi kommer in på det lite senare också, men den här profetboken, att jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i er. Så att det är liksom en ny sorts hunger som ska bli mättad. Och jag tror vi behöver våga tro att Gud vill göra något nytt i oss. Vi ska inte vara splittade i vår aptit och i vår hunger. Och här kommer vi in på ordet i Psaltaren 86. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Ge mig ett odelat hjärta så att jag kan vörda ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet. Men ge mig ett odelat hjärta. Det är något vackert i det. Det är inte en spretig aptit. Jag en dag äter det ena och en dag det andra. Och en dag så mättar jag mina behov med Gud och andra dagen så gör jag något helt annat. Och så, nej men Gud, ge mig ett odelat hjärta. Vem kan be så? Jo, den som har ett delat hjärta. Som vet att jag inte har mättat min aptit med Gud och vad han har för mig. Utan som vet att den här världen splittar mitt fokus och splittar min liksom mitt sökande efter det som är äkta. Därför behöver man be så. Gud, ge mig ett odelat hjärta. För just nu går det lite åt alla håll. Vilken härlig ärlighet. Och sen får Jesus också en fråga. Här kommer flera bibelställen. Ni får vara lite redo. Vad bra att texten blev stor. Tack. Så härligt med bra tekniker här. Underbart. Hörrni, Matteus evangeliet 22:34 framåt så säger fariseerna som hörde att Jesus hade gjort några folk svarslösa, och så kom en farisé fram till Jesus och ville pröva honom och fråga: mästare, vilket är det största budet i lagen? Och han svarar: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Och sen kommer: du ska älska din nästa som dig själv. Men här kommer också den här helheten in. Ett odelat hjärta. Jag tycker att jag inte kanske riktigt är där, men jag längtar efter att vart efter man förstår djupet i Gud och min djupaste längtan och törst efter honom, så ska man komma mer in till det: men Gud, jag älskar dig av hela mitt hjärta, av hela min själ och av hela mitt förstånd. Inte bara här i mitt hjärta, inte bara så att jag fattar det i mitt huvud, och inte bara så att jag gör det med min kropp och mitt förstånd och att jag går till kyrkan och att jag har en bibel hemma. Nej, alla delar av det. Och ibland tror jag att vi agerar som att det räcker med en av dem. Ja, men Gud, jag har ju i alla fall gett mitt hjärta. Jag blev ju frälst och bjöd in dig. Och han säger: nej, men hur var det med din själ och med ditt förstånd? Och så finns det de som bara har gett sitt förstånd, men här i hjärtat så har man inte gett någonting alls. Och han vill ha allt. Det är det han förväntar sig och kräver av oss. Kravligt jobbigt, men det är det han liksom begär av oss. Fast han älskar oss. Helheten av våra liv, helheten av vem vi är, det är mer än bara en del, inte bara ett område. Det är odelat och det är helhjärtat. Jag längtar efter mer av ett odelat och ett helhjärtat liv. Och den här månaden så har vi haft, vi kallar det för 21 dagar av bön och fasta, har vi också haft parallellt. Bön och fasta. Bön fattar kanske alla vad det är, för det gör vi ju här, och man ber och vissa ropar och andra är på sina knän och vi gör på olika sätt. Vi har haft 21 dagar av bön och fasta. Det här är någonting som har varit helt frivilligt och den som vill har kunnat vara med på. Och frågan bara med fastan, för det här är inget jag heller är jätteinsatt i och har någon superpraktiserande liksom, det är inget jag äger 100% med mitt liv, men jag vill upptäcka mer. Jag tänker kanske du också vill göra det. Men jag vill få med lite om fastan här. För att det är det vi ändå har haft som ett parallellt fokus den här månaden. Och när jag tänker på hunger, så tänker jag att fastan har ganska mycket med det att göra. Att väcka en hunger igen. För när vi avstår någonting, vi tappar ju inte bort vårt fokus och blir mindre sugna på det som är bra. Utan ibland blir vi ju bara mer ivriga och hungriga när vi har avstått från den stund. Men frågan är, har det någon betydelse? Skiljer det sig för att bara hoppa över lite mat? Fastan är ingen diet. Fastan är en följd av en längtan efter Gud. Jesus sa i Matteus 6:16 att när ni fastar, se då inte dystra ut som någon hycklare, utan som vanställer sina ansikten. Jag säger sanningen, de har fått sin lön. Nej, när du fastar, smör in ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att inte människor ser att du fastar, utan bara din far som är i det fördolda. Och då ska din far som är i det fördolda belöna dig. Det blir inga djupa bibelstudier på något av de här ställena. Det blir många bibelställen, så ni får ta med er dem hem. Men jag säger, när ni fastar. Och jag tycker om det, för det är inte... Du som är kristen, du måste fasta. Eller om ni fastar, att det ska vara valfritt. Men fastan är det alltid bra att nämna att det finns ju situationer och personer som inte ska fasta. Om man har ätstörningar eller om man har liksom en historia eller av åldersskäl eller andra skäl där det är skadligt för en, då ska man absolut inte fasta. Men jag tror till en majoritet, eller till många, så gäller det här när ni fastar. Det är inte om och det är inte du måste, men det är när. Så Jesus förutsätter, det här är en del av någonting som jag vill att ni ska göra. Och det finns mycket att upptäcka i det här, men jag vill liksom bara nämna det helt kort. Och jag har ett citat också från en bok som nämner det här. En klassiker egentligen av Richard Foster. Och han säger så här, att var finns de människor idag som vill följa Kristus? Har vi blivit så vana vid den billiga nåden att vi instinktivt drar oss undan från den mer krävande kallelsen till lydnad. Billig nåd är nåd utan efterföljelse. Nåd utan korset. Varför har till exempel givande av pengar blivit så självklart erkänt som en sida av det kristna livet, men fastan så ifrågasatt? Nog har vi minst lika många skäl i Bibeln till att fasta som till att ge. Det är kanske så att vi i vårt överflödssamhälle utgör det ett mycket större offer att fasta än att ge pengar. Ta med det som en tanke bara, för att jag säger inte här för att jag äger det med mitt liv och 100%. Jag har haft några fastedag under den här perioden också. Och det är inget jag säger för att skryta, utan bara för att jag vill också lära mig. Jag vill ta rygg på någon som vet mer och kan mer och praktiserar det. Och förstå hemligheten i att väcka en hunger till liv. Och en annan har sagt så här, att om inte fastan betyder någonting för dig, är det knappast mer än betydelsefullt än en diet. Jag menar, vi kan göra bra saker. Vi kan skippa saker som tar plats i våra liv för att ge plats för en hunger efter mer av vad Gud vill göra nytt inom oss. Ja, det var kanske en liten parentes, men jag vill skicka med det som en liten så här tanke bara. Att på vilket sätt kan vi väcka en hunger till liv? Jo, ibland ge mer plats för Gud och skippa någonting vid något tillfälle. Ett tillställe som pratar om vad är det vi ska liksom vara förkrossade och bedrövade över. Ibland är det saker runt oss, men här säger Joel 2 och 12 att nu säger Herren, vänd om till er av hela ert hjärta. Med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Och vänd om till Herren er Gud, för han är nådig och barmhärtig. Sen till vrede och stor i nåd. Och han ångrar det onda. Och här kommer vi också igen in på den här helheten. Vänd om till mig av hela ert hjärta. Och så nämns fastan och så här. Men jag tycker om att det är inte till det yttre vi ska förstöra någonting och bryta ner oss och vara bedrövade. Utan det är här inne i vårt djup. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Nu har jag inte mött så många som har rivit sönder sina kläder, men jag tänker rent billigt också. Vad är det vi, på vilket sätt är vi bedrövade över att vi inte ännu har fått släppa in Gud så långt som han skulle vilja komma in i våra liv? Är vi förkrossade i våra hjärtan? Vänder vi om till honom? Eller får vi det bara att se ut så till det yttre? Men här inne är det ganska stelt ändå. Det är en brutal bild, men det betonar det inre. Och det är en tydlighet om att det handlar om mer än vårt yttre och vårt synliga. Det kanske därför Jesus säger också, när ni fastar så gör inte, väck inte liksom uppmärksamhet bland alla människor. Utan gör det så att er far i himlen ser det. För det är han som ska belöna er. Jesus fastar ju också. Då undrar man, varför behövde Jesus fasta? Han var ute i 40 dagar i öknen. Han blev frestad av djävulen. Och det står att han leddes av anden. Det är flera ställen när vi är i prövningar som talar om att det var anden som ledde. Och anden ska få leda, anden ska få ge kraft. Jesus var uppfylld av den helige ande och leddes av anden omkring i öknen och frestades i 40 dagar. Efter den här perioden så står det att djävulen lämnade honom för en tid. Men till och med Jesus, han var så liksom, han mötte motstånd från fienden. Och han gav också exempel på hur han hanterade. Nu har vi inte 40 dagars fasta, men liksom principen av att han sa ju också här att det står skrivet att Herren din Gud ska du tillbe och han min mat att göra min himmelska faders vilja. Alltså det finns en annan mat han pratar om. Så att hungern, den fysiska hungern var inte den djupaste, utan den djupaste hungern, en hunger efter att göra Faderns vilja. Tänk om det skulle bli vår djupaste hunger. Absolut, vi ska mätta vår fysiska hunger. Men tänk om vi skulle ha en så djup hunger att min största aptit och hunger är att göra hans vilja. Som Jesus lärde oss be att Fader, eller vi ska be att sker din vilja så som i himlen, så på jorden. Att det skulle bli vår hunger och aptit. Här någon gång i höst så hade jag ställde en fråga bara i någon predikan. Var är din glädje? Har vi tappat bort vår glädje? Så slog det mig att det är samma med hungern. Var är din hunger? Har vi tappat bort vår hunger? Har vi blivit vana att vara utan? Att bli vana att vara utan. Man kanske lider brist utan att någonting saknas. Om inte man vet att det saknas, då är det väldigt svårt att liksom förstå att det saknas. Om inte jag äter en väldigt, väldigt, väldigt god portion mat, så är det väldigt svårt att veta vad jag har missat. Eller hur? Ni som inte har varit ute på Vasas jättefina, perfekta isar när det är bra läge. Ni vet inte vad ni missar. Men far inte ut ensamma, okej? Okay? Ring mig eller någon annan. Kom med. Men om inte man har fått smaka på något, så är det väldigt svårt att veta vad det är man går miste om. Och så här säger i Psaltaren, så skriver David, att smaka och säga att Herren är god. Salig är den som flyr till honom. Vart flyr vi när vi hungrar? Vart flyr vi när vi behöver smaka på något av godhet? Han säger att smaka och säga att Herren är god. Så på något sätt går det att få en erfarenhet som bevisar för oss att Gud är god. Det går att få en erfarenhet och säga att den hunger jag har kan mättas av honom. Om jag flyr till honom. Det finns ju alltid de människor som också säger att ja, men kaffe är alltid kaffe. Det är saksamma. Kaffe är gott, vilket kaffe som helst. Men vet ni vad, om man smakar lite godare kaffe. Som jag gör varje morgon när jag står och mal mina bönor. Då håller jag inte med. Kaffe är inte alltid bara kaffe. Och inget ont till den som tycker så. Men det är inte sant. För det finns godare kaffe än du har smakat. Men grejen är att om jag har fått en fascination för något, eller om jag har fått den värsta kaffeböns uppenbarelse och du inte har fått det, ja men då önskar jag att du skulle få det då. Men du behöver ju någon slags aptit som på något sätt pekar dig dit, att du tillåter att det finns områden av hunger och aptit som ännu är oupptäckta. Till exempel en riktigt god kopp kaffe. Det är ett lite platt exempel, men ni fattar bilden. Därför behöver vi smaka och se. Jesus sa att jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Men tills dess tror jag vi kommer hungra. Och vi måste erkänna för oss själva att egentligen är vi sjukt hungriga på djupet i Gud. En del av oss går runt och låtsas ganska bra att vi faktiskt har låtit Gud förvandla oss på insidan. Men vet du vad, det finns så mycket mer. Det finns mer för mig, det finns mer för dig. Så tillåt hungern. Hungern är ju inget tecken på svaghet eller något dåligt. Utan hungern bara visar att du behöver få bli mättad av något. Något som kan stilla den där hungern. Som inte bara är en aptiträtare eller något som du är lite snål på för stunden. Som gör att blodsockret skjuter i höjden. Utan något djupt, äkta och bra som är gott. Saliga är de som hungrar, för de ska bli mättade. Och då kan du tänka, nej men jag är envis och omöjlig. Absolut, jag hungrar efter väldigt mycket. Men allt annat än Gud. Jag tror det är därför vi behöver få någon slags förvandling av våra liv. Och det är något som bara han kan göra. Nu är vi hungriga, nu har vi aptit och nu jagar vi efter det ena och det andra. Och nu längtar vi efter saker som stillar vår törst och vår hunger för en liten stund. Och vi vet ibland att vi borde göra det ena och det andra för att det där skulle ge mig en äkta mättnadskänsla från himlen. Men vi gör inte. Jag tror inte fast hur vi försöker tvinga och pusha oss själv, så går det inte. Vi behöver alla någonting som vi inte har i oss själva. Vi behöver något som Gud kan göra i vårt inre. Och det här det blir lite mäktigt. För att det här är en förvandling som, den är inte klar dagen vi har sagt ja Jesus, jag tar emot dig, eller jag ber en frälsningsbön, eller jag döper mig. Allt det där är liksom ett startskott. Det handlar om en förvandling av våra liv inifrån och ut. Att konstant få det han har för oss. Att han får mätta oss gång på gång på gång. Dag efter dag. Vi behöver alla någonting som vi inte har i oss själva. Och ju förr vi kommer fram till det att vi inte har det i oss själva, desto bättre. Lite ödmjukhet. Gud, du har något som inte jag har. Du har något jag behöver. Vi går in i Hesekiel och jag tycker bara det här var, det är ju lite brutala beskrivningar egentligen. Ett stenhjärta som ska bytas ut. Man säger så här, jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så för den som tycker att det är så svårt att styra sig själv i rätt riktning, ja men det är för att det är omöjligt. Vi behöver få något nytt från honom, att han får byta ut något av det som är hårt i oss. Kanske ditt hjärta har blivit utbytt, kanske du har fått liksom en förvandling av honom, kanske du har mött honom, men det finns bitar kvar så du bara behöver få ge till honom. Kanske det finns hårda stenbitar kvar någonstans som gör att du ändå har tappat den aptiten efter honom. Och jag gillar de här orden, att jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande. Alltså en ny sorts mänsklighet, det är det han pratar om. Vi blir en ny människa hos Jesus. I Kristus är ni en ny skapelse. Och jag gillar att det är ju bara positiva grejer. Han ska ge, han ska låta något ske och han ska ta bort något som är hårt. Per definition alltså inte levande och friskt eller riktigt helt alla gånger. Han vill ta något från oss, men han vill också lägga ner något i oss. Så den som tänker att Gud bara tar bort och begränsar har ju inte riktigt understöd för det. För att han vill ge något, han vill låta något ske, han vill ta bort något för att hans ande ska komma in i er och göra så ni vandrar efter mina stadgar. Nu kan det låta som att vi blir programmerade för att göra något som han vill vi ska göra. Som att vi tvingas till det, och det är ju inte heller sant, men jag tror vi behöver låta honom förvandla oss. För det är omöjligt att vara något som inte man har blivit. Vi kan inte låtsas att vi har ett hjärta av kött och har fått hans ande i oss. Vi kan inte bara framkalla det själv. Utan han måste få ge det. Så för att bli något, för att vara något, så måste du bli det först. Vi kan inte låtsas att vi är något som vi inte har blivit. Och så här säger ju Paulus i andra Korintierbrevet, att om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Och jag tror vi bara måste våga tillåta Gud att göra oss till en ny skapelse. Det behöver inte ske så här. Jag tänker ibland så tror jag det sker över ett liv. Att tillåta Gud, att tillåta vår hunger och tillåta honom att mätta oss. Vi har gjorts levande med Kristus. I Efesierbrevet säger han att min Gud som är rik på barmhärtighet, han har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Allt det här beror ju på hans kärlek till dig. Hans längtan efter att du skulle få ha ett odelat hjärta. Att hungern som du har får mättas av honom, som kan mätta din hunger på djupet. För han är rik på barmhärtighet. Hans verk i oss, det är det som gör oss levande. Han vill visa oss sin nåd och godhet. Lite senare i Efesierbrevet så står det ju att av nåden är vi frälsta, inte av oss själva. Vi är hans verk. Och frågan blir, för mig i alla fall, att tillåter jag Gud att göra mig till hans verk? Att ha ett odelat hjärta, är det min bön? Att vara hungrig på mer av Gud, är det min bön? Att älska Herren min Gud av hela mitt hjärta, är det min bön? Av hela min själ, är det min bön? Av hela mitt förstånd? tror jag liksom att han vill göra mig levande med Kristus fullständigt. Varje område av mitt liv. För om det är så att han verkar här inne och till och med förnyar våra hjärtan, byter ut hjärta, vad än det betyder, då kommer det förvandla våra liv. Så jag tänker, vi behöver tillåta oss att hungra. Är det svårt? Ja, jag vet inte. Jag vet inte exakt hur man gör. Inte vet jag exakt vad det betyder. Men för mig, att se till exempel barnens iver. Att umgås med människor som väcker en längtan i mig. Jag var på en konferens i Stockholm för ett tag sedan. Och liksom varje gång man kommer hem från någon sån här plats där folk läser Bibeln och där folk lovsjunger. Man säger, ja, jag vill ha mer av det här. Och så tar det en stund och så går det lite neråt. Ja, men jag behöver fortsätta vara med människor som får mig att hungra efter mer. Så frågan blir, vem umgås vi med? Hur är vi som medmänniskor och vänner till våra vänner? Lockar vi fram en djupare hunger, mer längtan? Eller dämpar vi människors längtan? Dämpar vi människors hunger? Vågar du visa att du är desperat och vill ha mer av vad Jesus kan i ditt liv? Eller låtsas du att du är fullständigt mätt som någon slags, jag vet inte vad. Tillåt dig att hungra. Och jag tänker så att du hungrar inte för dig själv. Min aptit är alltid större om jag äter tillsammans med andra. Vi ska inte leva vårt liksom kristna liv ensamma. Vi behöver församling, vi behöver varann. Vi behöver barnen. Vi behöver allihop. Om du utmanade sig under förra helgen, det var lite annorlunda möten också då. Men Gud, vad gör du? Vad vill du? Vad av det här vill du bara säga till mig, att det finns mer att hungra efter och längta efter? Så vi behöver utmana oss och förstå att vi är inte framme. Vi är liksom hans verk, skapade till något som vi ännu riktigt inte är ännu. Tillåt dig att utmanas av andras hunger. Blir du provocerad av att någon ber lite för högt eller sträcker upp sina händer eller går ut och berättar om Jesus för någon? Men bra, då visar du bara att det finns någonting där som påminner dig om att det finns en hunger som inte du riktigt just nu har. Och absolut, det är jobbigt att inse. Men låt det bli, vändas till en bön om att Gud, ge mig mer hunger efter dig. Tillåt dig bli hungrig, men inte bara det. Tillåt dig att bli mättad av honom. För mer hunger betyder inte att man svälter. Mer hunger gör att man längtar efter mer. När vi är inne i månaden och pratar nu om djup, ropa till djup och som hjorten längtar, så längtar jag efter dig, Gud. Ja, men säg som det, be som det är. Tillåt dig att vara lite ärlig med hungern, eller den hunger som inte finns. Kanske för att den ersätts av en apati. Inget spelar riktigt regnligen någon roll. Jag är inte hungrig, jag är inte mätt. Jag känner ingenting. Okej, men vet du vad? Det är dags. För Gud har inte skapat dig för ett apatiskt liv. Han har skapat dig för ett liv av hunger, och han får mätta dig med sitt goda. Så jag tänkte så här, att våga gå från något slags andligt småätande när du är sugen till att hungra efter och mättas av Gud själv. För jag tänker att vi behöver liksom mer värme. Vi behöver ett sammanhang och alla församlingar i den stan. Jag pratar inte bara om vår Sion här. Det är inte ens vår, det är Guds hus. Det är hans församling. Så att den liksom, det avtryck vi gör, det vi gör med våra liv, både får inspirera andra, det får utmana andra. Folk får säga att okej, du har något som du fyller ditt liv med. Det går djupare. Det tycks hålla dig mätt på ett så här härligt, äkta vis. Det är inte bara små andliga pika på någon konferens eller på din söndag, så kommer du ett monster på jobbet på måndag. Nej, nej, nej. Du är mättad av något. Av en annan verklighet. Av Guds verklighet. Från himlen. någon har sagt så här att jag vet inte vad jag åt för frukost för 2 veckor sedan, men jag vet att det gav mig näring för dagen. Jag vet inte exakt vad Gud gjorde i mitt liv när jag var frälst när jag var 11 år på ett scoutläger, men jag vet att det gav mig näring för resten av mitt liv. Jag vet inte vad som hände exakt förra helgen. Jag vet inte vad som hände när jag läste min bibel senast, men jag vet att det gav näring för min dag. Men väldigt få andra saker tänker vi att vi gör det en gång och så är det bra. Träna en gång och så blir det bra. Äta en gång och så var det bra. Nej, det finns så mycket mer. Och någon har också sagt så här att den heliga ande älskar att fylla ett tomt utrymme. Så att om du är vrålhungrig och känner dig tom, den heliga ande älskar att fylla ett tomt utrymme. Skapa lite plats, skapa lite hunger. Skippa någonting, väck hunger. Vi kan ställa oss upp och vi har just förbön och så här, vi ska lovsjunga tillsammans. Och fortsätta möta. Men om du är här och hungrar efter mer. Jag tror det är en bra start på ett år att säga Gud, jag är hungrig på mer. För vi vet inte riktigt vad det betyder och vad han kommer svara med. Men jag tror det handlar om ett förhållningssätt. Okej, jag gillar isen på ytan, men Gud, vad finns under ytan? Som inte jag ännu har sett. Tillåt dig att hungra. Gud, du ser var och en här i rummet. Du kan allas liv, deras historia, deras stunder. Du vet allt om oss. Och du älskar oss. Och du har något gott för var och en. Jag ber att vi det här året, den här stunden och